Hej och välkomna till Snack Overflow. Jag heter Mattias och sitter här idag med AI-Johan.
Hallå, hallå.
Och Oskar, hey. Minns du för tre avsnitt sett när du fick möjligheten att välja ett smeknamn men sa, jag gillar inte smeknamn, och du sa, du får välja åt mig. Så välkommen Oskar den store, fri tolkning vad det betyder, välkommen.
Det var gett att vi öppnar med lite olämplighet. Beroende på hur man tolkar.
Nej, vadå olämpligt, hur menar du nu?
Du lämnade en skithamman gjorde av åt mig extra mycket.
Ja, välkommen.
Ägde Oskar, ägde.
Jag ägde.
Fast Johan, du är ju bara AI-Johan nu för att skilja dig från Vim-Johan. Du var ju i det avsnittet, du var inte med då, men då var du ju AI-Johan som förlorade gameshowen. Jag har ett problem. Jag har blivit med GitHub igen. Men jag vet inte vad det är. Men alltså, jag och GitHub går inte ihop. Jag går vilse. Jag är liksom så här. Vänta nu, hur är det jag ser alla de senaste commitsen i den här branschen? Hur ser jag vilka branscher som finns just nu? Om jag skulle vilja compara min aktiva bransch mot mainbranschen, hur gör jag det? Det enda sättet jag vet, om jag vill compara liksom var jag befinner mig nu i webbgränssnittet, så trycker jag alltid på öppna ny pull request. Men så väljer jag en branch. Och sen så trycker jag bara inte på create pull request-knappen när jag kommit in i liksom, för då får jag upp en jämförelse. Finns det något sätt att göra?
Jag vet inte. För jag tycker jämförningen när man väl startar en pull request är så bra så jag...
Nej, men det är exakt den jämförelsen jag vill ha.
Ja.
Men jag vill inte råka riskera att trycka på create pull request-knappen.
Jag hade nog gjort den i terminalen, den där diffen, och suttit och tryckt J i min Vim-uppsättning.
Såklart du hade gjort.
Som fortfarande ganska länge är, när man ändå är inne på sådana här verktyg, bland de vanligaste frågorna på Stack Overflow. Hur man stänger av Vim som sin default editor till Git i terminalen.
Ja, vackert. Så, därför med det sagt, det vi ska prata om idag är hur vi gittar och kommer glida lite in hur vi devopsar med vilket verktyg vi kör våra CICDs och så vidare. Så pojkar, vad har ni använt för verktyg för Git och CICD och så där? Och vad tycker ni om dem? Oskar.
Jag har använt de flesta förutom det som du har en förbläs för, Mattias. I alla fall de vanligaste. Jag har inte använt GitLab då som du är så förtjust i.
Jag kommer till det.
Ja, men jag har använt DevOps ganska mycket och även gjort resan från att...
Vänta, paus redan här då. För här behöver vi ha ett... Och jag hatar Microsoft för det. Ja, när du säger DevOps, då menar du Azure DevOps.
Ja, det är viktigt att förtydliga det. Var smart av dig. Ja. Jag menar,
och därför gillar jag förkortade ADO. Mm. Men det är väl lite smaksak.
Varje gång någon säger ADO så måste jag tänka två gånger innan jag fattar att det är Azure. Det är ett väldigt klumpig namngivning, men det är lite...
Nej, det är skitsmart ur ett marketingperspektiv.
Jag tycker att Microsoft brukar vara ganska dåliga på att namngiva saker. Vi pratade om det en del i
AI-avsnittet. Till skillnad från Google Gemini som släppte Google Gemini Pro 1 och sen släppte de Google Gemini 1.5 Pro. Så de bytte liksom plats på siffran och verbet.
Ja, det är någon diskrepans mellan marknadsavdelning och folk som utvecklar produkterna, jag vet inte.
Men tillbaka till frågan då. Du har använt alla, du har använt liksom, när du säger alla, vilka menar du då? Du menar,
ja, också som på den gamla goda tiden när man använde alltså Jenkins eller TeamCity och sånt, när man inte hade pipelinesen lika nära koden som man har nu för tiden, som känns som att det har blivit kutym. Men de projekten finns ju såklart kvar, men jag föredrar att ha kod och pipelines i samma verktyg.
Vad har du kört, Johan?
Ja, det har varit mycket GitHub i början. Nu på senare tid har det varit DevOps eller Azure DevOps, men primärt servervarianten då, som man driver on-premise.
Ja.
Så jag kanske kommer utgå mycket från den, för den som ligger stadigt klistrad i huvudet just nu.
Det säger man on-prem på jag... svenska?
Nej.
I lokalerna.
Man säger on-prem.
Min sambo brukar alltid reta mig för att jag använder engelska uttryck och att jag borde använda svenska uttryck, för det låter så lökigt när man pratar svengelska. Men on-prem vet jag inte hur jag skulle säga.
Vet du vad jag är på väg att säga? Mm. Självhostat.
Självhostat.
För det blir inte svenska i vilket fall.
Ja.
Men då kommer jag vara den mer exotiska då. För jag har ju liksom börjat min resa på i Subversion. Och liksom, det var en grej när man körde Git och körde Team City, GitHub och Team City tillsammans. Mm. Sen har jag dragit igenom liksom, vad heter den som är Atlassians? Bitbucket tillsammans med deras CI-verktyg Bamboo. Gamla goda tiden.
Finns Bitbucket kvar?
Men sen, ingen aning. Det känns inte så relevant. För skulle jag liksom bara säga någonting, så är det så här. Skulle man börja något nytt idag, så känns det som att på något sätt så kokar det ner till, troligtvis vill vi ha GitLab. Finns det något skäl att vi vill ha någon annan? Och då skulle man kunna överväga GitLab. Och annars måste man kanske ha något specialskäl. Eller skulle, om ni skulle starta något nytt, skulle ni överväga någon av de andra?
Nej.
Nej, det skulle jag nog inte. Alltså jag har ju använt versionshantering från gamla Team Foundation-tiden över till Subversion och sen när Linus insåg att alla typer av versionshantering suger, så jag skriver min egen till Git då.
Räknar du verkligen som versionshantering?
Versionshantering är svårt.
Jag tyckte mer det var brute force-hantering med 2.2-ACSVN. Nu är det de här ändringarna som gäller.
Man kanske får tänka lite också på att Git, även om det funkar för väldigt många workflows, så är det ju ändå designat för att hantera 10 000 olika contributors till Linux-kärnan. Det är ju själva syftet som det byggdes för. Sen har det ju tagit ett eget liv, så att säga. Men det kanske inte riktigt är designat för ett litet utvecklarteam på 3-4 pers. Och då kan man ju stöta på lite issues där också.
Men vad är det du tänker på då? För jag håller helt med dig i sak, men jag upplever sällan liksom, ja, den kan lösa ett svårt problem, när designen får lösa ett svårt problem. Och därför så klarar den mitt lätta problem.
Mm. Det finns ju ett gammalt ordspråk. Linux, det är ju bara gratis om din tid är värdelös. Och lite så känner jag också inför Git ibland att någon har i alla fall gjort ett grafiskt gränssnitt för Windows, så att jag behöver inte gå ner och i command-linen hela tiden. Men när det där bryter ihop, när man gör något riktigt dumt som man måste liksom backa och skriva över och rebasa och hålla på. Ja, men för fan vad man får sitta och googla liksom.
Amenda, commit och force pusha och sånt som man ska göra.
Ja, alltså committa, jättebra. Pusha ut, pulla. Ja, men fantastiskt när det funkar. Och sen får man någon, nej nu har någon gjort något någonstans och nu är det en konflikt och... Nej, jag bara skriver över alltihopa.
Jag tycker mycket av det där har försvunnit, så att det är mer standardiserat vilka merging-strategier och sånt man satt. Alltså för 10 år sedan så var man ju tvungen att komma överens om i teamet att antingen rebasar vi eller så Virtual som vanligt, eller squashar man, men nu så konfigurerar man ju det. Så att det går ju typ inte att göra fel längre. Så jag tycker det har blivit mycket mer lugnt och enkelt att hantera än vad det brukar vara.
Tycker det är lite olika hur mycket man har konfigurerat?
Jo, men ja. På den arbetsgivaren jag sitter nu så har man en konfiguration.
Fast jag sitter på samma arbetsgivare, uppdragsgivare, och vi får välja om vi vill squasha upp våra commits till en eller inte.
Okej, ja.
Men ska vi gå ner i det rabbit-holet då? Hur man borde göra git? Eller ska vi lämna det? Ska vi prata om branching-strategi och vad man borde göra innan man merchar och sådär?
Eller så grottar vi ner oss i verktygen istället.
Då gör vi det. Då går vi vidare. Vi kan hinna det i slutet om vi tidar.
Ja.
Men ingen av er har använt GitLab, va?
Nej. På grund av dig har jag använt det några gånger. För att du har typ tvingat in mig där vid några olika tillfällen. För vi har gjort saker ihop. Men inte utöver det.
Och ni upplever aldrig att det är problemligt. För mig kan det ju likaväl som att jag har använt många att det är liksom lite muskelminne som inte riktigt sitter än. Men ni upplever sällan att det är ett problem och liksom så här, om man vill se en gammal commit. Du sa att du använder det i terminalen istället, Oskar. Men se vilka branscher som finns. Nu är ju pull request i toppmenyn, men ibland lite jobbigt att hitta liksom... Jag vet inte. Tror ni det är bara ett muskelminne hos mig som snart sitter?
Ja, det är kanske en kombination av att du följer minsta motståndets lag och att man inte är lika... Alltså jag är inte lika öppen som jag kanske var för 7-8 år sedan att börja med ett nytt verktyg. Alltså man... Det är en sån sak som det ska bara funka, som du brukar säga, Mattias. Och är man då van med det andra så alltså hade jag behövt gå in i GitLab nu och lära mig det, så hade jag tyckt inte följa minsta motståndets lag. För min egen skull. Så det...
Jag tror en sak som jag liksom lite, jag satt och jämförde de här lite innan. Och jag upplever att det som faktiskt skiljer bara på den här nivån liksom, är att jag upplever att ungefär samma knappar som finns i GitHub finns också på GitLab, på ungefär samma ställe. Men dessutom så har man så jävla stark vänstermeny. Men vi kommer, ja, där det liksom finns liksom, ja men där finns en gränssnitt för taggar, det finns ju listlingen också, men man kan få upp en repository-graf utan att liksom, att få upp repository-grafen är bara ett klick bort och ja, massa sådana saker. Men det är kanske bara en vanlig sak, så vi kanske ska gå vidare, för det är min dåliga vana. Du touchade lite på det, Oskar. Är det idag, om man skulle göra något nytt, och till och med om man sitter med något man ska sitta med länge, obligatorisk att ens Git-verktyg och en CI/CD-verktyg ska vara i samma gränssnitt? Alltså, är Jenkins och TeamCity helt dött? Borde man alltid använda GitHub Actions eller ja, GitLab har ju motsvarande?
Alltså... Utan att, alltså det är klart, om man ska börja på något helt nytt så skulle jag säga att det känns dumt att inte ha koden och CI/CD tillsammans. Mm. Det känns som enda fallen när man faktiskt använder något av dem, typ som TeamCity och de här som blev kvar, det måste ju vara för att det finns legacy liksom. Saker som är för jobbiga att konvertera.
Ja.
Men annars känns det som att man målar in sig i ett hörn om man inte har något väldigt specifik anledning till att ha sin CI/CD någon annanstans av säkerhetsskäl eller något liknande.
Vad har du för fan, Johan?
Och det går ju ändå att lösa i liksom alla de här verktygen som vi nämnt, DevOps, GitLab och GitHub. Mm. Att man har egenhostade versioner också. Och det är de väldigt olika bra på. Men det går ju att lösa också. Så att man ändå har en tajtare sammankoppling och slipper ha så många olika plattformar att logga in på.
Mm.
Det var ju extremt tråkigt på TeamCity och Jenkins-tiden att man liksom hade en instans någon annanstans. Det medförde en väldigt tråkig abstraktion, tycker jag.
Ja, men för mig är det helt värdelöst. Det är någonting du ska jobba i. Att liksom, för mig måste liksom committen och bygget hänga supertajt ihop. Så för mig måste det typ vara i samma verktyg. Jag fightades lite på mitt förra uppdrag där man fortfarande, ja men vi hade Jenkins tidigare, vi kunde skriva Jenkins pipeline, så nu när vi skapade ett nytt repo för liksom, vad är det nu, 3 år sedan kanske. Att de då valde att köra GitLab med Jenkins har jag inte förlåtit dem för än. Även om de hade liksom plugin som gjorde kopplingen lättare. Så är det, jag tror det var ett stort misstag.
Men var det, alltså var det Legacy som motiverade Jenkins valet eller var det?
Man kunde Jenkins. Så Legacy var väl liksom, ja. Man hade ett gammalt projekt, man startade ett nytt projekt som skulle göra samma webb fast med annan teknik. Och man körde GitLab, men man kunde Jenkins och därför valde man inte att, då skapade man den nya pipelinen i Jenkins för det kunde man istället för att skapa den nya pipelinen i GitLab.
Jag hade hållit med dig, det känns som de målade in sig ett hörn i det projektet långsiktigt. Att de kommer att ha det emot sig längre fram.
Vad har Johan för erfarenhet då?
Ja, jag kan ju sammanfatta och säga, jag skulle säga det är ju rent hål i huvudet att inte ha sin kod i molnet idag. Om man inte har väldigt, väldigt specifika säkerhetskrav då såklart. Och det kan ju vara på myndigheter och liknande. Men jag har ju suttit i projekt där källkoden har legat på en Team Foundation-server som man måste VPNa in till. Men för att göra någonting annat så måste man koppla ner det VPNet för att kunna komma åt internet alls. Och kunna bara göra allt annat som man gör i utvecklingen. Och det hemma liksom, det var ju ingen som checkade in varje gång de hade gjort något, utan det var ju max en gång om dagen som man orkade koppla upp det där VPNet. För det var ju koder och sms och grejer och det tog skitlång tid. Medans nu när vi kan ha det i molnet, det är skitsmidigt, alla kommer åt. Man kan vara hyfsat säker på att det är säkert. Säker på att det är säkert. Även om vi nu har hört ganska mycket problematiska grejer om just Azure. Microsoft behöver nog jobba lite på sin public image där. Med mailkonton som har tagits över i phishing-attacker och liknande. Men oavsett så tycker jag ändå att fördelarna överväger nackdelarna väldigt mycket. Så kod ska man alltid ha i molnet skulle jag säga. Sen, ja, om det är möjligt. Sen kan det ju vara så att ja, men du behöver ändå ha en själva byggen och så här i dina pipelines. Ja, det handlar ju mycket om vilka typer av servrar du har, vad de ligger bakom, brandväggar och liknande. Mm. Så där kan det ju vara motiverat att man har en annan lösning on-premise som hanterar allt, hela det här köret. För du kanske inte vill plugga in dina produktionsservrar rakt i Azure.
Nej.
Och ha en pipeline hela vägen där.
Men det går väl teoretiskt att göra, men det kanske blir dyrare.
Allting går. Men så när man har med Microsoft att göra så blir det ju alltid dyrare.
Ja.
Men ja, man får ändå lite det man betalar för. Om ens tid är värdefull, så att säga.
Ja, jag är med.
Men det går ju att lösa alltså, om man har större säkerhetskrav att man ändå kan ha koden i GitHub. Men att man har egen hostat fast. Att man kan ha egna brukare och i molnet. Om man vill ha lite mer reglerat om man har säkerhetskrav så det är absolut, alltså det har blivit mycket enklare än vad det brukade vara. Alltså bara en sån grej som i GitHub att om man inte vill utgå från deras default byggagenter så är det mycket mer intuitivt nu. Det finns mallar och dylikt för att sätta upp de maskinerna. Men då är det nackdelen att de friskriver sig ganska ordentligt. Att vi underhåller inte dem åt dig. Vi kan bara säga till att den kanske är gammal eller så. Men det blir ett annat abstraktionsproblem om man ska äga sina egna agenter.
Mm.
Till exempel.
Ja. Men en sak som slår mig lite nu är ju att samtidigt som jag säger nu att jag vill absolut ha mina pipelines och min kod ihop, så har jag ju inget emot att bara koda min kod och sen bara bygga, skicka upp den till Vercel och låta Vercel bygga den istället. Alltså Vercel är en hostad tjänst för webbprojekt. Vi har pratat lite om dem tidigare. Vad tänker du, framförallt Oskar, vad tycker du där? Alltså, man kan ju skicka färdigbyggd kod dit också, men man vill ju gärna använda deras byggen för det är enkelt och smidigt.
Ja, ska man sitta med en Next-historia så är Vercel väldigt svårt att
undvika.
Tala emot att det är fruktansvärt smidigt. Ja. Den stora nackdelen att det är en abstraktion framför Azure. Jag vet inte, många 100% som har beslag på framför. Alltså det är oftast det de har emot sig i Vercel, om man tar dem som exempel. Att det faktiskt bara är en abstraktion framför Azure. Att de löser den infrastrukturen åt dig och tar ganska bra betalt för det. Men smidighetsmässigt till Johans ordspråk, hur mycket är din tid värd? Det kanske är värt några 100% påslag.
Mm. Jo, men det är det ju säkert.
Jag har använt Netlify ganska mycket. Och där kan du egentligen bara peka ut ett GitHub-repo. Och sen egentligen varje gång du checkar in, då ser de till att bygga. Och putsa ut dina filer till olika content delivery networks och liknande. Och allt bara funkar. Så länge det handlar om ganska enkla webbplatser. Eller kanske lite Node.js och sådana saker. Börjar det bli mer komplicerat. Då skulle jag nog hellre vilja ha pipelinen direkt i Azure DevOps eller i GitHub. Så att jag kan hålla på och konfa den lite enklare. För när det är många byggsteg och delar som man vill ha med i, ja, men säg att det är någon slags mobilapplikation eller liknande. Det kan ju vara en hel del som ska in. Det kan vara hemliga strängar. Det kan vara olika typer av kod och så vidare. Men jag tycker de här plug and play byggarna som Netlify och liknande, de är väldigt smidiga bara för att få upp ett projekt skitsnabbt, få upp en webbplats på en halvtimme. Det
är nice. Och dilemmat vi har i webbvärlden, det är ju då den här leverantören Vercel, vi har ju ett gammalt avsnitt om Vercel till och med, att de gör det här plug and play. Problemet är att nu man ska börja server-side rendera och generera och göra allting på servern, så är frontendarna inte riktigt med, så det är så mycket konstiga saker man ska göra att det är det här du säger om man vill ha mer kontroll. Ja, men det är så mycket saker på jag känner att jag lätt klarar kontroll på min sida av planhalvan. Man ska upp så mycket över andra sidan planhalvan att det är få som lyckas. Men det är därför jag är rädd för Vercel, och det vet vi ju sedan tidigare. Men ska vi traska lite vidare? Finns det andra saker ni använt inuti liksom GitHub? Det finns ju stöd för liksom att ha, ja men så här, både GitHub och GitLab kan ju teoretiskt sett ersätta både Jira och Confluence.
Jag har provat själv i GitHub deras, alltså allt som alltså har issues och har en kanban-bräda. Och det verkar väldigt smidigt, och de har ingen erfarenhet av att göra det i skarpt läge med GitHub, men alla utvecklare är väl viktigt att understryka, som har använt sig av issues och brädor i GitHub av olika slag, har tyckt det varit väldigt smidigt, och framförallt för integrationsmöjligheterna du kan göra, liksom att den flyttar tickets själv beroende på hur dina workflows körs och så vidare. Att det finns väldigt enkelt, finns bra verktyg att integrera. Sen blir det tyvärr, så är det därför jag menar understryka utvecklare, för resten av organisationen som kanske inte nödvändigtvis skriver kod, så blir ju GitHub liksom som ett nytt verktyg, och då blir det kanske en abstraktionsnivå för dem istället. Men det går att integrera det mot andra plattformar. Men då sitter man kanske med två olika verktyg istället för att ha ett. Och det tycker jag alltid är sämre. Men tyvärr, där ofta det brister sig, för folk har oftast en vana av till exempel Jira. alla features och hur fint den är i GitHub, så tycker inte jag det är värt att ha två bara då. Och underhålla en integration däremellan och hoppas på att det funkar över tid.
Så det du säger är att hade du kunnat styra de som inte kodar, så hade du gärna styrt in dem in i GitHub. Men du känns inte...
Finns det en befintlig vana på företaget man är på att avgira om man redan har använt det? Då tycker jag det är svårt. Men startar man ett helt nytt projekt och man inte har, så att man inte har ett... Alltså man satt i Trello innan, eller man har gjort en kanban bara i Miro typ. Då hade jag tyckt att det var okej att föra över att alla fixat GitHub-konto. För det är ju inga konstigheter. Det är ju inte konstigt att de skaffat ett Jira-konto. Men om organisationen redan liksom använder Jira och Confluence och sånt här, då tycker jag det är onödigt att lägga tid på den integrationen. Om det inte är liksom att man vill använda GitHub bara till typ ett bug-issue-system.
Jag har en preferens här som är ganska tydlig. Och det är ju att jag vill styra in så... Alltså, jag har försökt på så många ställen styra in fler människor än utvecklare in i, oavsett om det är GitHub eller GitLab, nu när de har blivit så bra på att editera filer direkt på sidan. Till exempel har jag faktiskt lyckats att få produktägare, eller vilka den har varit, om det har varit någon BA eller vad som helst, att gå in i GitHub och de äger liksom default-språkets översättningar. Så de lär sig skriva JSON. Och på det sättet, liksom, om det är någon översättning som ska ändras, eller till och med liksom, när vi gör en ny story, så har de fått ibland liksom, en subtask att slänga in översättningssträngarna, och det är det första som committas. Och om man ändå vill ha det, så ser jag steget att, liksom, så man kanske kan kompisdra där att få våra icke-tekniska personer att bidra till koden via webbgränssnittet, och därför också jobba i issue-hanteringssystemet i gränssnittet vore något kraftfullt. Det är absolut något jag skulle prova i ett modernt, ett liksom högpresterande team.
Har ni provat i det ämnet GitHub Workspace?
Nej.
Mm.
Eller CodeSpace heter det nu. Där kan man ju sätta upp, alltså, så att det blir som ett ID i webbläsaren, om inte jag har förstått det helt fel. Så då hade de ju kunnat ännu enklare editera kod live.
Om vi pratar lite generellt just runt dokumentation och liksom projektstyrning, eller vad man ska kalla det. Det finns ju ett stort problem som vi utvecklare, vi är ju ganska nöjda om vi kan, ja men okej, vi kan dokumentera lite, skriva lite enklare saker i någon readme, kanske någon liten wiki. Men när man börjar expandera det här till... Och så är det ju ofta i organisationer, att en stor organisation, de vill ha ett generellt verktyg. Och du kan nästan aldrig tvinga in säljare och icke-tekniska medarbetare i ett väldigt... kodcentrerat verktyg för sådana saker. Och det är då man får det. Ja men, nej, men vänta, då tar vi in, då använder vi SharePoint, då använder vi Confluence, ja, vi kanske har Jira också. Och på något sätt så jag upplever aldrig att alla är nöjda ändå, särskilt när det kommer till
SharePoint löser inte GitHub. Och för jag kollade nämligen på att ha, för jag ville slippa använda Jira ändå ganska nyligen. Och det som är den största bristen på som GitHub har gentemot Atlassian är att deras wiki är inte alls lika bra som Confluence. Det var väl lite det som avgjorde.
Jag skulle vilja säga att SharePoint löser alla problem, fast jävligt dåligt. Så att i slutändan skapar man bara fler problem.
Jag tycker det kan vara ganska bra till internet och sånt här, interna affärsfunktioner och sånt som man inte vill lägga för mycket tid på. Det känns ganska standard.
Det
har sitt syfte. Jag tycker inte man ska svartmåla det onödigt mycket.
Jag har jobbat, eller jag har varit utsatt för SharePoint från stort sett första versionen. Och jag är fortfarande så här. Kommer någon och säger, ja, vi behöver någon som kan utveckla lite SharePoint. Då säger jag, nej, jag har ingen aning om hur man gör. Nu får fråga någon annan.
Nej, jag skulle inte vilja med det sagt. Så jag skulle inte vilja skriva det själv.
Men vi är ju lite inne på det här, liksom så här, massa tools eller få tools. Och jag gillar din kommentar, Johan, att SharePoint löser allting med jävligt dåligt. Hur värt är det att ha ett verktyg då? Är det liksom värt, jag menar, för mig, vi har använt Wikin i GitLab lite. Vi har använt issue-systemet och haft den liksom naiva issues. Alltså så här, issuen är bra. Issue-trackingen, alltså kanbanbrädan, det är en kanbanbräda. Den har inte så mycket inbyggt lull om vill du köra skrum eller inte, utan det får du lite styra själv. Som Jira kommer med ur lådan. Så finns det någon funktion där ni saknar, eller är det bara att vi behöver lära om våra icke-tekniska personer som hindrar oss? Att vi inte lyckas med det? Eller finns det värde att använda Atlassians tools fortfarande?
Ja, men alltså, så här är det ju att när du har ett verktyg som ska lösa alla problem, då kommer det att lösa alla problem väldigt dåligt. Men om du ska ha ett jättebra verktyg som löser ett problem i taget, då kommer kostnaderna att antingen licenskostnaderna dra iväg, eller så får du lägga väldigt mycket tid på konfigurationer och hur uppsättning och inlärning och så vidare. Och det är ju därför som Microsofts verktyg ofta är populära, för att de är lite så här, ja, det är inte de bästa, men de duger nog för våra behov out of the box. Och då, det är ju många som tycker det är attraktivt, såklart. Men jag skulle vilja säga att GitHub har ju ändå, deras verktyg är inte avancerade på det sättet när det kommer till deras projekthanteringsverktyg. Det är ganska simplifierade grejer jämfört med exempelvis Jira då. Men för ett enkelt open source-projekt, ja, men det är ju alldeles utmärkt. Det behöver ju absolut inte vara mer avancerat än så. Men nej, när det kommer till liksom 10 olika utvecklingsteam som ska jobba tillsammans i en gigantisk kodbas, kommer det att räcka då, eller ja, lite tveksamt.
För jag tror att det är lite en gammal sanning, eller jag vill hoppas att morgondagen inte ser ut så. Liksom när man leker runt med, jag utgår ifrån GitLab för det är den jag kan bäst. Det som är så ballt med deras Confluence-klon, det är ju att det är ett Git-repo med en folderstruktur av markdown-filer. Som är en helt okej editor för de som inte kan koda. Så de tar ju liksom en kod, så liksom beroende på vem är det som vill läsa och maintaina den här dokumentationen. Om det är mer åt utvecklarhållet skulle jag aldrig tveka att välja GitLab istället och få liksom mina businesspersoner att liksom så här, ja, men det här är länken istället, och istället för att du går in till Confluence och söker på det här projektet, så går du till projektet i GitLab och trycker på expandera plan och trycker på wiki. För att jag tror på styrkan att liksom, ja, men hellre ha ett lite sämre men sammankopplat verktyg som inte försöker krångla till, utan det är markdown liksom.
Det finns stora fördelar med att ha allt på ett ställe, det håller jag definitivt med om. Och ofta kan man klara sig på hyfsade grejer, good enough.
Nej, men så jag är helt klart med på problematiken att det är svårt att konvertera folk från att byta verktyg. Men vi har ju den här podden flera gånger i olika konstellationer varit inne på att vi borde sluta använda Jira och Confluence kanske. Då kan jag ju tycka, framförallt om dokumentationen går att koppla direkt till ett repo, så skulle man ju verkligen vilja anstränga sig, prova, se om det går liksom att flytta över in i sitt, ja, till ett system. Ja.
Jag kämpar med det i det projektet jag sitter med, att organisationen jag jobbar på har en förbläss för Confluence. Allting ska in i Confluence, men det är bättre vi versionshanterar markdown-filer samtidigt som vi ändrar koden. Behöver vi ändra dokumentationen så gör vi det tillsammans med koden. Men det tror jag är ett offer för minsta motståndets lag, för att man liksom har suttit så mycket med Confluence innan så att man är så insnöad på att använda det. Men jag tycker, jag försöker skriva all form av dokumentation i markdown-filer och hålla det i vår plattform istället. För jag vill inte att, för alla gånger vi har använt, jag har använt Confluence för någon form av teknisk dokumentation eller som har indirekt någonting med koden att göra eller ska beskriva någonting i projektet, så divergerar den dokumentationen alltid och blir utdaterad och bara ligger och skräpar Confluence och att det är omöjligt att hitta det. Jag tycker aldrig det funkar tillsammans med teknik. Jag har aldrig upplevt att det funkar. Hur rigorösa processer man än har haft, att det står små i varje ny gira-tal som man lägger in, så glöm inte att uppdatera dokumentationen. Finns det en liten checkbox som säger inte ens då. Tycker jag att det funkar, för att man gör inte det.
Nej.
Det är liksom, vi är människor och blir det för svårt så följer vi minsta motståndets lag.
Men egentligen ska ju AI skriva all dokumentation. Det är...
Såklart. Nej. Dokumentation. Man ska ju skriva dokumentationen och generera koden och dokumentationen. Så man måste ju bara versionshantera sin dokumentation för att kunna veta liksom vilken AI-byggd version av den dokumentationen man kör.
Documentation first, alltså.
Documentation only.
Jag väntar bara på Mattias att du ska göra någon sån Gherkin-grej, att man skriver testfallen i Gherkin och så genererar den koden utifrån Gherkin.
Nej, men jag har ju än så länge inte varit super på AI-spåret. Jag kör inte GitHub Copilot till exempel. För jag tror inte på att AI ska göra det lättare för oss att skriva kod. Jag tror att bitar av den mängden kod vi skriver idag ska helt ersättas av AI-verktyg.
Men GitLab satsar inte ganska hårt på AI i sin plattform?
Ingen aning faktiskt.
Jag tycker det var det första man såg när man gick in på GitLab. The most comprehensive AI-powered DevSecOps platform. Har du missat hela den?
Man måste skriva någonting, oavsett vilken produkt du gör nu för tiden, så måste du AI vara med i en sträng på hemsidan oavsett.
Ja, annars så...
Sen om det bara är någon chatbot kopplad mot ChatGPT så det gör ingenting.
Men det här med, jag vill bara knyta tillbaka lite till tidigare, att Markdown, jag älskar Markdown, men det är bara utvecklare som tycker om Markdown. Du kan inte ha, eller det är väldigt svårt att sälja in Markdown till folk som är vana vid CMS:er där du kan, där du har ett ganska fritt en fri editor, du kan fixa med allt möjligt. För Markdown är fortfarande ganska begränsat tycker jag när det kommer till länka in olika medietyper, fonter och liknande. Jag tycker det är ofta, även om man har bara editorn utan att se koden, så har en tendens att bli knas.
Jag förstår vad du menar, men det jag upplever att, och det använder ju, alltså GitHub använder ju det när du gör en merge request kommentar, och det är exakt samma editor i princip, alltså ja, men när ni trycker på lägg till en kommentar på en pull request i GitHub, då får ni upp liksom en rad, en command bar längst uppe där du kan välja liksom att det här ska vara fet stil eller en lista eller insert code. Allt det där är ju bara snabbknappar för att skapa markdown. Så man kan, jag menar att det kan inte riktigt lika en liksom extensive editor som Confluence är. Confluence har massa mer plugins. Men jag tycker att toolsen för att skapa markdown utan att du ens förstår att det är markdown du skapar är så bra idag. What you see is what you get-editorerna som i verkligheten bara skapar markdown. tycker jag funkar så bra.
Och jag tycker att VisiVig editorerna för Markdown är som HTML VisiVig editorerna för 10 år sedan. Jag går ofta över till ren kod i Markdown bara för att det är smidigare att få det rätt då. Men det, som sagt, jag tror det är en utvecklargrej att vi tycker, fan, man kan all formatering i kod, man kan liksom checka in, versionshantera, vill du ha fetstil, men det är bara att lägga till 14 stjärnor så blir det fetstil, wow, fan vad coolt, slipper HTML-taggar. Men det är bara vi som går igång på det, tror jag.
Ja.
Jag har en kompis som tvingades skriva sin C-uppsats i Markdown.
Tvingades eller ville?
Ja, hans mentor eller de som skulle examinera honom förväntade sig ett Markdown-format på C-uppsatsen.
Var glad att det inte var Latesh i vilket fall. Nej, nu sidetrackar vi. Gud vad spännande att vi gick så långt ner i rabbit holet issues, wiki, kravdokumentation.
Ja, men det är ju saker som man berörs av dagligen, som är friktion i någon form.
Ja, för liksom så här, nu ska jag spinna loss då. För i min drömvärld, då bryr sig inte kravarna så jättemycket. Eller så här, när en vision bryts ner till, liksom, till epics och sen till stories, då är det liksom så här, filformatet spelar inte så jättestor roll. Så det är inte jättesvårt att bara säga åt, men du var med Confluence. Du klickar här för att komma till Confluence-klonen i din code editor. Och när man refinar en user story så gör man det i det här, liksom gör man det i sin editor. Och till slut då så kommer man ju till exempel skapa Gherkin-filen ändå, till exempel. När man refinar någonting så refinar man ner det till en Gherkin-syntax. Och helt plötsligt så har du, utan att ens tänka på det, har hela teamet skapat testet. Eller skapat din specifikation som går att använda till ett test medan du refinar. Och när refinementet är slut så trycker du committa det till feature branch som heter samma sak som som issue, liksom. Allting hänger bara ihop liksom. Den här issue ska uppfylla den här specifikationen. Specifikationen finns här i wikin. Och eftersom att wikin är samma sak som koden så kör vi liksom kör vi testerna från den foldern. Så upptäcker du en bugg så går du in och skapar en ny issue och uppdaterar wikin med specifikationen som inte hölls eller som vi hade missat att skriva en specifikation för och skapar en feature branch med det. Så kodaren har redan ett fallerat test i en feature branch när den börjar koda utan att ens den icke-tekniska personen som kan skriva gherkins, kan skriva specifikationer men inte kan skriva kod har skapat testautomatisering för det redan när du börjar. Det är min dröm. I have a dream.
Ja, det låter ändå inte omöjligt.
Nej, men man behöver ju få liksom, man har ju styrkan av att de är integrerade. Och jag ser ju det som en av grejerna.
Tal om...
Det har ju du, jag har pratat om många gånger att ha liksom fördelen med att ha kanske lite mer tekniska testare som kan skriva gherkin eller
skriva gherkin kan vem som helst göra.
Ja, men jag tänkte det är till och med den bästa världen att man kanske ens behöver gherkin. Att man kan ha folk som förstår, alltså kan skriva testerna rätt upp och ner som de är.
Jag är fortfarande så här specification by example människa. Eller behavior driven design, vad de vill kalla det. Så jag är ju en stor kärlek till gherkin-formatet. Alltså, det är specifikationsdrivet eller beteendedrivet. Men vad säger ni? Vi har börjat prata på lite länge. Vad har vi då? GitHub versus GitLab. Jag var lite förvånad inför när jag researchade att GitHub är ganska mycket billigare. Och började läsa lite bloggar vad det här berodde på. Och det enda jag hittar spontant är att men det finns vissa. GitLab försöker mer vara en fullständig plattform. Medan GitHub, de har ju lagt in actions nu till slut, flera år efter GitLab, och försöker mer vara en marketplace plugindriven plattform istället. där GitLab mer försöker vara liksom lösa ett riktigt problem. Så de har ju mycket stöd för typ Kubernetes och feature togglar eller feature flags inbyggt i GitLab. Tanken är att man ska ha sina togglar där.
Det har, så vitt jag vet, inte GitHub stöd för feature flaggarna. Det har jag inte. Jag har ändå varit och klickat i varenda vi i GitHub, tror jag, men det har jag aldrig sett.
Ja, men ska bara dra igenom vänster.
Ja, men då är deras lösning förmodligen som det brukar vara, att de har sin marketplace och introducerar 3D-partsutveckling. Som det faktiskt finns väldigt mycket bra verktyg, både för liksom projektledningssidan. Alltså att komplettera. Man kan sätta upp en standard kanbanbräda, men det finns ju gott om människor på jordklotet som skriver plugins som man kan distribuera via marketplace för att förbättra både kodskrivande och kanbanbräda till exempel. Och det är väl en USP för GitHub som jag inte tror något av de andra plattformarna riktigt har i samma utsträckning i alla fall.
Nej.
Att det är väldigt bra tredjepartsintegration mot GitHub.
Men,
GitLab är ju istället open source och har stöd för, liksom, om jag ska dra igenom featuresen, om jag bara ska läsa vänstermenyn. Har man en Ultimate-licens finns det en security-flik också. Men det du har är att du liksom kan koppla en release mot en Git-tagg och sen kan du styra liksom, jag tror du till och med kan styra hur den ska göra canary deployer, att du kan konfigurera GitLab att ställa in hur du ska göra canary deployer kopplat till Kubernetes eller Docker. Den har en inbyggd Docker registry så du bara kan pusha dina Docker images direkt till liksom registry.gitlab.com. Ja, du kan ha lite operations saker, du kan ha lite monitorering saker, du kan ha error tracking direkt inbyggt i GitLab. De försöker liksom nischa sig lite mot det. Och då ska du, så som jag tolkar det, min snabba analys är att det är lite dyrare för att det finns lite fler inbyggda funktioner och du måste lite ännu mer gå all in på det.
Men är inte Microsoft äger ju både Azure DevOps och GitHub. Och jag upplever ju att deras strategi är att i Azure DevOps, ja men där har du allt inbyggt. Det ska liksom vara one-stop shop liksom. Medans de försöker hålla isär strategierna och GitHub ska vara mer riktat mot den open source community som byggde GitHub, kan man väl säga. Utan open source användare och projekt så skulle ju inte GitHub finnas eller ha något existensberättigande, om man säger. Men jag tror det är en väldigt fin balansgång de går där, att ja, men vi vill inte bygga in för mycket i GitHub för att då börjar det kännas som att vi konkurrerar med Azure och med alla lösningar inbyggda och så vidare, utan här vill vi bjuda in till just den här marketplacen. Vi låter användarna lösa problemen åt oss så att det känns som att vi inte försöker pracka på dem för mycket. Och då kan de ju även hålla ner licenskostnaderna eller användarkostnaderna även för privata repon och så.
Mm. Rimligt.
En sak som jag saknar i GitHub, när vi ändå har nämnt alla verktygen som man hade i Azure DevOps, var i det som de kallar för workflows i GitHub, som kallas pipelines i DevOps. I DevOps så kunde du, de YAML-filerna i GitHub ligger under .github-mappen och så pushar du upp dem och så traverseras de ut i GitHub. I Azure DevOps så kunde du lägga in folders och kategorisera dina pipelines. Och jag konverterade från DevOps för att det var sagt att vi inte skulle använda DevOps utan få över så att vi inte sitter splittat på två olika plattformar som man hade bestämt att man skulle använda GitHub i den delen av organisationen jag sitter i. Och jag hade ganska mycket problem. Eller det var inte så, jag trodde typ att man bara skulle kunna ta YAML-filerna och trycka convert. Naiv som jag var, hur svårt kan det vara? Men det var faktiskt ganska mycket jobb och då hade jag ändå förhållandevis alltså jämfört med andra projekt, lite YAML-filer. Men det var ganska bökigt att gå över. Och då hade jag, det kan ju också vara bökigt för att jag inte hade någon erfarenhet av att skriva CI/CD för GitHub i tillfället jag gick över, såklart. Utan jag hade bara vana av att skriva dem i DevOps. Så det kan ju också vara en bidragande faktor. Men jag gillar strukturen som man kan sätta i DevOps mer. Att du kan ha kategorier och folders. Medan i GitHub så ligger liksom alla workflows under en lista. Och det är extremt bökigt, för då måste man tänka på hur man namngiver dem. För om man gör typ så att template workflows som du vill återanvända, då har jag löst det genom att jag sätter en underscore framför. För att de ska hamna längre ner i prioriteringen i listan. Det kanske finns någon lösning för det nu, men när jag googlade på det här för ett år sedan så fanns det inte det. Och det tycker jag är ganska frustrerande, och gör att inte har mycket workflows i GitHub, så blir det snabbt ökigt. Det vet jag inte om GitLab är bättre på att lösa, det vet ju du såklart, Mattias.
Nej, dålig koll på det området, tyvärr.
Du har aldrig haft så mycket pipelines i GitLab.
Nej, men jag är ju alltid en gör det så enkelt som möjligt människa. Jag vill ju inte krångla till det.
Ja, jag vet.
Det är lite därför jag satt, medan du orerade, så satt jag och klickade igenom vänstermenyn ordentligt. En sak som jag upptäcker nu med GitLab, som sakerna som har hänt sedan jag sist använde GitLab ordentligt för ett och ett halvt år sedan, att de har knutit ganska mycket open, eftersom att det är ett open source-verktyg, får de använda open source-verktyg. Så de lägger bara schyssta gränssnitt ovanpå, ja, men till exempel det finns ett feature toggle-verktyg som heter Unleashed. Då har de wrappat Unleashed, läggt in i sin plattform, och liksom direkt i gränssnittet kan du liksom välja skapa en ny feature toggle, ska det vara alla vilken typ av användare på många procent. Det är typ ungefär det du kan välja. Och sen så går du till liksom gitlab.com/api/version4/featureflags/unleashed/ och sen ett id. Och sen så behöver du skicka med en nyckel. Och så bara skicka med lite parametrar för user id eller sessions id beroende på vad du vill feature toggla på.
Den featuren är ju väl ganska, alltså med tanke på att du sitter på samma plattform, den featuren med att kunna göra de där procentinställningarna som du sa precis, och andra feature-testverktyg som jag vet att i alla fall du har tittat på, Mattias också.
Alltså, ja, och just verktygen själv liksom.
De är ju jättedyra, de verktygen. Om nu det är så att Unleash är mer än adekvat, så kan jag det motivera pris. Alltså då är ju GitLab, det är ju favör för GitLab kontra GitHub och DevOps. Att man kan ha det inbyggt i plattformen. Det är en jättefeature. De kostar mycket, de feature toggle-verktygen. Alltså de är inte försiktiga med att ta betalt.
Och på samma sätt så har de en naiv error tracking, som man kan liksom lägga in en SDK och få skicka events till GitLab, som också är en open source-produkt. Mm. Men de rekommenderar också, gör du ett webbprojekt, jag ser att det här är ett webbprojekt, de rekommenderar att du bara kör Sentry istället, så slipper du krångla med det här. Och så skicka Sentry, du kan gå till Sentry om du vill, eller så får du upp dem i det här UI tillsammans. Så jag tror jag börjar förstå skälen varför man ska välja den ena och den andra, där GitLab är dyrare och försöker vara your one-stop shop, medan GitHub har pluginer, eller så använder ett annat verktyg bara.
Mm. Jag blev faktiskt lite sugen på att prova GitLab nu, men det
du är välkommen.
Behöver inte vara så kontroversiellt som man, alltså, som man tror. Alltså, det är bara att det är någonstans där en core bor och sen en plattform liksom. Om man skulle börja något nytt, så finns det ju, om inte pengarna är något problem för utvecklare, så alltså för de andra featurena kommer det ju så småningom behöver lägga pengar på ändå, beroende på vilket projekt du har såklart. Men alltså som feature-toggling, så ska du göra en e-commerce eller något sånt, så de grejerna kommer du behöva göra ändå. Så har det i samma plattform, då har du slagit för många flugor i en smäll.
Och jag skulle vilja lägga till en viktig sak där då, om du är i valet och kvalet när du gör ditt repo. Så länge du inte, innan du börjar skriva din pipeline-kod, är ju konverteringen mellan de här är ju bara remote origin add och sen den skapa ett nytt projekt i den här, om du använder den ena, skapa ett nytt projekt i den andra som bara git remote origin add och sen pushar du upp. Liksom, det är ju ett git-kommando från att pusha det till ett annat ställe istället.
Ja, det är när man börjar bygga pipelines. Det är ju då man gör det komplicerat.
Jag skulle inte säga att det är extremt jobbigt att konvertera pipelinesen om man kan båda verktygen, utan du investerar sin kompetens i hur verktyget funkar. Det är ju YAML båda två. Det är ett sätt att köra kommandon, men textformatet är olika.
Ja, men precis. Nu, det är ju lätt att säga ja, men det är YAML, men YAML, det är bara ett format. Det är ju som JSON eller XML eller vad som helst. Syntaxen kan ju fortfarande skilja sig ganska rejält. Vad man har inne i YAML-filen.
Men då kanske jag älskar ju att vara lite naiv. För jag upplever att liksom de gör liksom, problemet är så definierat att även om lösningarna är olika så är det mycket liksom, eftersom att det är ett definierat problem. Du har lite olika, du kör jobb från vänster till höger. När du är i en enhet av tid så kan du köra en eller flera saker samtidigt och sen jobbar du dig till höger. Och det du gör är att du på något sätt i en maskin kör ett källkommando. Eller naiviserar jag det för mycket då?
Jag har ju, senast jag satt med GitHub, då satte jag upp en hel del infrastructure as code med Terraform. Mm. Där vi definierade upp egentligen allt som vi hade i Azure. För GitHub då, vi byggde ut allting till Azure hosting och det var, vi satte upp rubbet i genom Terraform då som ett verktyg för att genom YAML syntax definiera för Azure. Ja, men vi vill ha den här regionen och vi vill ha de här funktionerna och koppla in det här keyvaultet och bla 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 bla. Och det kändes verkligen som man var helt värdelös när man skulle försöka förstå hur det där hängde ihop. Och sen, jag tror jag fick köra det säkert ett hundratal gånger och bara fixa buggar som var helt omöjliga att hitta bara genom att linta eller validera. Men sen när man körde så smällde det med väldigt obskyra felmeddelanden.
Det här Terraform störigt. Du kan ju testköra lokalt att den ska validera den och så säger den att den ser okej ut. Sen så går det ändå fel i workflow sen.
Men där, jag tycker det finns en viktig sak i det här tycker jag. För jag tycker att pipelines är ett mycket mer definierat problem än vad infrastructure as code är. Jag har konverterat en typ av infrastructure as code till en annan. Då var det AWS SAM till AWS Cloud Development Kit. Och vet vilken pain det är. Men det skulle jag säga beror på att det problemet inte är lika definierat och därför svårare. Men jag kanske är naiv. Och det kan, vi kan inte behöva landa i det här heller.
Nej, jag har också gjort den där resan fast det var från Terraform till Bicep. Det var också frustrerande. Men enklare är Bicep. Jag kan sticka ut hakan och säga att jag inte är ett jättefan av Terraform.
Men vänta nu, filen jag tänker skärmdela, det är ju bra radio. Men om ni också kollar i avsnittsbeskrivningen så ser ni en fil som jag tänker dela till mina kära kompisar nu.
Ni som lyssnar, ni får alltså aldrig sett, se framför er i huvudet hur det här kan se ut.
Ja, men jag delar filen så det är bara att gå in i avsnittsbeskrivningen så kan ni öppna filen ni också. Jag menar, även om ni aldrig sett en GitLab-pipeline innan så är ju min poäng är liksom, ja, men förstår ni eller ska jag börja, förstår ni redan här eller tycker ni jag ska börja förklara?
Nej, jag fattar.
Det är liksom, jag har tre definierade byggstages. Nu är den här lite krånglig för baserat på en parameter kan man köra vissa stages och andras inte stages. Det är därför ni ser except och en only där nere.
Men, fast det är lättläst.
För mig är det liksom, ja men i vilket ett jobb tillhör en stage som kör ett skript och kan ha en output, kan bygga en artefakt. Eller så om i det här fallet när det tillhör deploy-stagen, så gör jag en deploy. Så det här, jag tror jag skulle, hade jag kunnat skriva en GitHub action, så tror jag att, hade jag kunnat GitHub actions liksom utan tillflytande, då tror jag hade kunnat skriva om de här tre jobben i tre olika stages till en GitHub action på en timma. Sen är det här ett hobbyprojekt, så det går inte riktigt att jämföra, men
det här är mycket renare än GitHubs, alltså mindre tecken. Allt från hur man skriver skripten, att man måste ha massa konstiga flörpar när man skriver olika former av skript i GitHub workflows.
Jo, men principen är ju samma, att du vill utgå från någonting, du utgår från en docker image eller en maskin eller någonting och vill köra källkommando. Jag vet inte.
Men
det spelar ingen roll.
Jag reagerar bara på att det ser mycket mer avskalat och enklare ut i GitLab än jämfört med GitHub.
Men även om de påminner väldigt mycket, så kommer ju inte syntaxen att vara identisk. Det kommer ju vara specialgrejer, funktioner som bara finns på någon av plattformarna som de har implementerat på något sätt i sin YAML. Så varje gång man ska byta, då måste man ju egentligen tänka om.
Så. Nej, men så här, mitt grundantagande är, du kan båda verktygen redan. Om du kan båda, hur lång tid tar det att konvertera en pipeline då? Så det är ett ganska saftigt antagande, men
Det finns matrixes, en motsvarighet i GitLab. Alltså att du kan spinna upp mycket nya brukar.
I din pipeline?
Ja.
Nej. Utan du utgår ju från en docker image.
Ja, okej.
Okay. Du kan välja per jobb så mycket docker image du vill köra.
I GitHub Action så kan du till exempel, när jag kör mina playwright-tester, så kan jag säga att då startar den när jag vill köra mot Chromium, Firefox och WebKit, och så då skapar den tre brukar så att de kör separat i tre olika led per browser, så det blir totalt fyra brukar som är igång samtidigt.
Mm. Alltså jag vet inte exakt, men naivt skulle jag säga att det går att lösa hur lätt som helst genom att ha samma jobb, fast det är jobbet tar emot en parameter, och sen kör man liksom tre olika eller fyra olika jobb i samma stage. På det sättet gör det. För då är det tre olika docker images som körs någonstans. Nu är jag på free tier, så jag får ju x antal CICD-timmar, men i betalt tier får du ju fler. Då kan du använda deras docker images, eller liksom bygga det på att du bygger det på din maskin istället. Men, vi fördjupar ner det här sidospåret, känner jag. Vad har vi lärt oss idag? Vad har vi pratat om? Oskar? Johan?
Jag skulle säga, om vi ska ta med, om ni som lyssnar ska ta med något från det här, så lär er för 17 inte att skriva YAML-syntax, utan låt ChatGPT göra det istället.
Love it. Jag vill ju skicka med, alltså, om du ska starta något nytt, undersök om inte GitLab löser ditt problem lättare. Se inte GitHub som, alltså, GitHub är oftast rätt, men glöm inte bort att GitLab är en cool konkurrent om du ska göra något nytt coolt. Och skriv för bövelen din CICD i ditt Git-verktyg.
Välj, se till att ha pipelines i den här koden, och välj inte verktyg efter smak, utan det som passar organisationen bäst är väl, alltså, det är väl fegaste svaret man kan säga, typ.
Och lura sakta in organisationen att använda det verktyget för allt.
Ja, härska teknik och manipulera människor tills du så du får precis som du vill.
Nej, utan liksom få dem liksom att prova. Jobba emot deras personliga bias eller rädsla eller vad det må vara som gör att de inte vågar. Att man, ja, men, sluta släppa sign och prova något annat än Jira och Confluence. För Jira och Confluence, jag skulle säga att Jira och Confluence bara är stort för att det var det som kom först, och det är det alla kan. Skälet är inte alla använder Jira och Confluence för att det är bra, utan för att det är det alla kan.
Mm. minsta motståndets lag.
Och då tror jag att om du i vilket fall kan få de icke-kodande ditt team att lite, börja lite närma sig ditt kodverktyg, oavsett om det är för att de skriver översättningar eller issues eller vad som helst. Ja, när jag läste förresten, till cool feature i GitLab, du får en mailadress. Om någon mailar inte den mailadressen så skapas automatiskt en issue, om du enablar det. Så du kan ha liksom mail-kundtjänst om automatiskt skapar en issue i GitLab.
Det kan man säkert skapa med webhooks i de andra verktygen också.
Jo, men det är vi landar i. GitHub är en utbyggbar plattform. GitLab är en stängd, semifärdig, mer fullständig produkt.
Jag kan absolut se att det här visste jag inte om GitLab innan idag. Och är mycket mer positivt inställd till det än när du alltid har tjatat om hur bra det har varit genom åren.
Jag vill höra en uppdaterad rapport sen när du har börjat använda alla AI-features i GitLab.
Det får du. Det kommer du få. Vänta du bara. Jag tycker inte de skryter så mycket om det i sin docs, så det är nog bara ett säljargument på startsidan. Cool. Kan vi det då?
Ja,
definitivt.
Så gott vi kan.
Vill du avrunda, Oskar?
Ja, du menar som ett sånt radioavslut?
Ja.
Ja, okej. Ja. Nu kommer jag av mig. Du får klippa.
Nej, det här får du inte klippa. Det här är kvar.
Men tack för att ni lyssnade. Och så hörs vi nästa gång. Hej!
Hej
då!